Här börjar De rödhårigas förening av Sir Arthur Conan Doyle, översatt av Sven Ingmar Pettersson, inläst av Peter Melin, för Saga. En dag förra hösten när jag kom på besök till min vän Sherlock Holmes fann jag honom i livligt samspråk med en äldre, fetlagd herre med friskt, rödlätt ansikte och eldrött hår. Jag tänkte just dra mig tillbaka med en ursäkt att jag kommit och stört, då Holmes utan vidare preludier drog in mig i rummet och stängde dörren efter oss. Min käre Watson, du kan inte kommit mer lägligt, sa han med ett hjärtligt tonfall. Jag trodde att du var upptagen, det är jag också. Jag är mycket strängt upptagen. Då kan jag ju vänta i rummet bredvid så länge. Inte alls. Mr. Wilson, det här är min vän Dr. Watson. Han har hjälpt mig med många av mina allra mest lyckade utredningar och jag är säker på att han kommer att bli till stor nytta även i denna angelägenhet. Den storväxte mannen reste sig till hälften upp ur sin stol, bugade sig lätt och kastade samtidigt en frågande blick på mig med sina små i fett inbäddade ögon. Slå dig ner i soffan, sa Holmes, samtidigt som han på nytt sjönk ner i länstolen och satte båda händernas fingerspetsar mot varandra, vilket han brukade göra då han ville fundera ordentligt över något nytt mystiskt problem. Jag vet, återtog han, att du, min kära Watson, delar min förkärlek inför allt som är aningen bizarrt och som ligger utanför vardagslivets enformiga och konventionella rutin. Det har du själv visat genom den entusiasm varmed du har skrivit ner och, du får förlåta mig uttrycket, förskönat så många av mina små äventyr. Ja, dina brottsmålsutredningar har verkligen intresserat mig, det måste jag erkänna. Säkert minns du att jag häromdagen, strax innan vi tog itu med det mycket enkla problemet som Miss Mary Sutherland gav oss att lösa, påpekade att man för att finna egendomliga verkningar och fantastiska kombinationer måste gå till livet självt. Vilket alltid är bra mycket mer otroligt än till och med den allra livligaste fantasi. Jo då, men det var ett påstående som jag tog mig friheten att betvivla. Visst, men du blir nog så illa tvungen att erkänna att jag har rätt. För i annat fall ska jag överbelamra dig med fakta, tills dess att du måste erkänna att det är jag som har rätt. Mr. Jabez Wilson har varit vänlig nog att uppsöka mig nu på morgonen och han har påbörjat en berättelse som tycks lova att bli en av de allra mest egendomliga som jag hört på mycket, mycket länge. Som du vet så har du ofta hört mig anmärka att de allra mest besynnerliga och sällsamma saker oftast inte har med de grövre utan med de mindre brotten att göra. Ja. Ibland till och med fall där det är högst diskutabelt om ens något egentligt brott överhuvudtaget har blivit begånget. Av vad jag hittills hört är det omöjligt att säga om det i föreliggande fall har blivit begånget något brott. Men det med fallet förknippade händelserna är i alla fall bland de märkligaste jag hört talas om. Så jag kanske kan få be er, Mr. Wilson, att börja er berättelse från allra första början igen. Jag ber er om detta dels därför att jag vill att min vän Dr. Watson ska få höra allt i sin helhet och dels därför att det besynnerliga historien gör att jag inte vill missa en endaste detalj. I vanliga fall kan jag, då jag fått en liten antydan om vad som hänt, gissa mig till fortsättningen genom att göra en jämförelse med de tusen fall jag har i minnet. Men vad det gäller er berättelse måste jag erkänna att omständigheterna, så vitt jag förstår, är helt och hållet unika. Den välmående klienten bröstade sig en aning och drog fram en smutsig och tillskrynklad tidning ur innerfickan på sin ytterrock. Medan han nu lät blicken glida ut efter annonssidan och satt med huvudet framåtböjt och tidningen utbredd i knät, betraktade jag honom uppmärksamt och försökte enligt min vän Holmes metod utforska vad hans utseende och klädedräkt kunde säga mig om hans karaktär och vanor. Jag vann dock inte särdeles mycket på min undersökning. Mannen visade alla tecken till att vara en vanlig brittisk genomsnittlig affärsman. Han var fet och däst, pompös och avmätt i sina rörelser. Han bar lätt säckiga grårutiga byxor, en inte alltför ren oknäppt bonjour, ljusbrun väst och en grov klockkedja som såg ut att vara av mässing, vid vilken dinglade ett genomborrat fyrkantigt stycke metall som prydnad. På en stol bredvid honom låg en skamfilad hög hatt och en urblekt brun ytterrock med skrynklig sammetskrage. Hur noggrant jag än betraktade mannen kunde jag inte finna något märkvärdigt hos honom. Bortsett då från det eldröda håret och en särdeles förtrytsam och missnöjd uppsyn. Sherlock Holmes insåg uppenbarligen vad jag var sysselsatt med och skakade leende på huvudet. Bortsett från det uppenbara fakta som säger att Mr. Wilson under en del av sitt liv har varit kroppsarbetare, att han snusar, att han är frimurare, att han har varit i Kina.